Amerikanska representanthusets talman, republikanen Kevin McCarthy, planerar riksrättsprocess mot president Joe Biden, bland annat för Biden-familjens affärer med Ukraina, Ryssland och Kina, och påpekar att presidentens son Hunter från 2014 betalades $1 miljon årligen från ukrainska energibolaget Burisma. Den amerikanska riksrättsinstitutionen har en intressant historia, den är inte väldigt omfattande, men den är intressant för att den är så accelererande. Den första riksrättsprocessen som någonsin ägdes rum, det var 1868, och det var Andrew Johnson som ställdes inför rätta. Riksrättsprocess nummer 2 som gick av stapeln var på exakt 130 år senare, och det var sån här Bill Clinton ställdes inför riksrätt i samband med hans sexskandaler, hade han ljugit för kongressen om vad han gjorde med Monica Lewinsky. Däremellan så fanns det ett specialfall. Nixon var på väg att ställas inför riksrätt. Jag vet inte exakt hur det var, men jag tror att kongressen hade fattat någon typ av beslut. Inte fattat beslut om riksrätt, men att de hade på något sätt inlett riksrättsprocessen i kongressen. Men Nixon avgick ju innan något av det här kunde hända. Och sen blev han omedelbart benådad av sin efterträdare och så vidare, så att han blev alldeles ställd för riksrätt. Och sen nästa gång, 130 år efter mellan första och andra gången, och mellan andra och tredje gången, så gick det 21 år. Det var nämligen 2019, i december 2019, när Donald Trump ställdes inför riksrätt i samband med en av de här Ukraina-affärerna. Den fjärde gången som någon ställdes inför riksrätt, då var det ner från 130 år till 21 år till 13 månader. Det gick det bara från december 2019 till januari 2021 innan Donald Trump ställdes inför riksrätt igen då efter, på grund av händelserna kring 6 januari. Och nu är det alltså dags igen. Och den här gången har det gått 1 år och 8 månader sen sist. Så att tempot kan man säga har saktat ner lite grann. Men det har verkligen ökat jämfört med den historiska nivån. Så det har gått från en gång vart 100 år till en gång vart 20 år ungefär. Alltså från Nixon till Clinton till Trump. Och nu är det något som händer vart och vartannat år. Och det var ju en observation som gjordes när Trump ställdes inför riksrätt. Jag minns inte om vi pratade om det här i radion, men jag vet att det var flera bara så observatörer som sa då att om ni gör det här, om ni ställer Trump inför riksrätt på de här premisserna, då kommer från och med nu samtliga presidenter ställas inför riksrätt. Det är den självklara konsekvensen. Demokraterna kommer ställa alla republikanska presidenter inför riksrätt. Republikanerna kommer ställa alla demokratiska presidenter inför riksrätt. Har man en president, då ska han ställas inför riksrätt. Oavsett om det behövs eller inte, för det är så vi gör i det här landet nu. Och så verkar det ha blivit. Det kändes för mig som en uppenbart sann förutsägelse när den gjordes av andra än mig. Och nu verkar den ha slagit in. Jag tror att det kommer bli så. Så att egentligen är det inget märkvärdigt. Det är bara en slentrian attack i mängden som politiker firar av mot varandra. Det är ungefär som att ifrågasätta motkandidatens patriotism. Eller man kallar den andra för folkfientlig elitist eller sånt där. Det är bara name of the game. Och det var faktiskt också för att Biden, det är inte första gången som riksrättsprocessen initieras mot Biden. Vi har ju sett dagen efter att Biden tillträdde, alltså den 21 januari 2021, vilket då var en vecka efter att Trump ställdes inför riksrätt sista gången, då framställdes den första begäran i kongressen om att ställa någon inför riksrätt. Det var Marjorie Taylor Greene som gjorde det. Men det är ändå intressant. Det är intressant, det riksrättsuttalet. Vi har pratat om bakgrunden tidigare. Så låt oss prata lite om det igen, Boris.
Mm. Du menar dra hela...
Nej, vi kanske inte behöver dra allting från början. Men till att börja med, vad tror du om den här idén om riksrätten? Att den har gått från att vara väldigt, väldigt sällsynt. Som en grej som bara fanns där i konstitutionen, men som i praktiken aldrig använt. Och det har ju varit på gång såklart flera gånger i historien, men det har aldrig blivit av i historien. Så i praktiken har det varit någonting som finns där men som vi egentligen inte använder. Men nu har man plötsligt plockat upp den och nu ställer man alla inför riksrätt. Tror du att det någonsin kommer finnas en amerikansk president i framtiden som inte ställs inför riksrätt?
Nej, det är för att det har blivit en sån här vendetta-grej, och det gäller ju att visa att vi kan också. Alltså att Har de startat en riksrättsundersökning mot så att säga vår president, då ska vi fan starta en mot deras. Alltså det gäller att visa att man också kan. Och det blir en mekanism helt enkelt, precis som du säger. Alltså det kommer helt tanklöst att utlösas. Och det går ju alltid att skrapa ihop grejer om en sittande president. Du blir ju inte president i det här landet om det är sänd av Gud och har änglavingar eller vad det nu kan tänkas ha om du sänder honom. Men den här grejen tror jag är, de är inte smarta republikanerna, och den här grejen tror jag kommer bara spela Biden i händerna helt enkelt. Dels har han redan liksom kört den här grejen att jag är statsman, jag står över alla dessa låga anklagelser, och hörni, jag har ett krig att fokusera på, vi måste hjälpa Ukraina. Så att de har ju sagt att inget av det här ska liksom, ingen i staben och Vita husets admin ska liksom ägna sig åt detta. De har hyrt ut socknesadvokater som ska hantera det hela, och det gör att den framstår som lite statsmannalik sådär. Sen har det andra som jag tror är, vi glömmer ofta bort liksom väljarnas psykologi, hur de funkar. Och jag som har hetsat väldigt mycket mot Hunter Biden liksom har inte insett att med tanke på amerikanska folkets beskaffenhet så är Hunter Biden ett plus för pappa Joe på väldigt många sätt. Alltså det är identifikationsgrejen. Hur in i helvete många amerikanska fäder och mödrar har inte en knarkande odåga till son? Ett oräkneligt antal. Liksom Jesus, det kommer att verka dess en fördel. Så att här skjuter de sig i båda fötterna och i minst en av anklarna. Man kan jämföra det här med riksrätten mot Bill Clinton. Den skadar inte honom det minsta. Därför att det moraliskt förfallna amerikanska folket kunde liksom identifiera sig med situationen. Det var liksom lönnfeta pappan har ihop det med barnvakten ungefär. Och det kände man igen och liksom att det kan hända.
Jag vet inte hur det var med Andrew Johnson, men man kan ju säga samma sak för Trump. Det gjorde ju ingen särskild liksom skada för Trumps.
Nej,
jag vet inte om det fanns
precis.
En erkänningsfaktor, men det gjorde ingen särskild skada på hans politiska karriär och sånt där. Det är ingen som tror, tror jag, att han förlorade valet på grund av riksrättsförfarandet. En annan detalj i sammanhanget är att jag tror att du är helt rätt angående Biden. Alltså det här är inte ett problem för Biden att han ställs inför riksrätt. Utan det är snarare bara, det är som du säger, han ser statsmannamässigt ut. För att, särskilt det är ju så 2023 att om han inte ställer sig inför riksrätt, då skulle han inte vara en riktig president. För det är en del av
situationen. Ja, exakt.
men jag tror också att det är intressant att säga om Hunter Biden. Jag tror att det kan ligga mycket i det. Men en annan sak, det är ju att samtliga riksrättsförfaranden har slutat med ett frikännande.
Mm.
Ingen har någonsin blivit dömd, utan det slutar alltid med att de blir frikända. Och så självklart kommer Joe Biden, det vet alla på förväg, Joe Biden kommer självklart bli frikänd. Det finns ingen möjlighet att fälla honom. Bara på grund av hur rösterna ser ut i kongressen, och för att han måste då bli fälld i senaten, så måste rösta med en viss marginal dömd. Så det kommer aldrig hända, och det tror jag också, det kan man också säga framåt, att alla presidenter kommer bli ställda inför riksdagen minst en gång, men alla kommer alltid bli frikända samtliga gånger. Det är det jag tror kommer hända med den här mycket meningsfulla och kraftfulla institutionen riksrätt. Alltså det är som ett litet mediegippo. Men en sak som jag tycker är kul, som sagt, vi ska inte älta det här så mycket, hela bakgrunden om Hunter Biden, hans affärer i Ukraina, styrelseposten i Burisma, åklagaren Viktor Tjåkin och allt det där liksom. Men det finns någonting väldigt surrealistiskt och fascinerande med att det här händelseförloppet som Biden nu ställs inför riksrätt för, det är exakt samma händelseförlopp som ledde till den första riksrätten mot Trump. Det är samma händelse som de ska åtalas för i princip. Can't make this shit up, som amerikanerna säger. Men alltså, Trump ställer sig inför riksrätt för att ha försökt pressa Ukrainas ledare att avslöja hur Biden pressade Ukrainas ledare att avsättande åklagaren och så vidare för att hjälpa företaget som gav mutpengar till Hunter Biden. Det var två aspekter av samma situation. Som har två olika namn. Jag kollade upp det på Wikipedia vad de kallas, de här händelserna. Och det visar sig att det som Trump var involverad i, det kallas för Trump-Ukraina-skandalen. Och det som Biden var involverad i, det kallas för Biden-Ukraina-konspirationsteorin.
Men självklart.
Det är konspirationsteorin att Joe Biden liksom pressade Ukrainas statsledning att sparka den här åklagaren och så vidare. Och sen i andra stycket på Wikipedia-artikeln så står det för övrigt det stämmer, det är förvisso sant att Joe Biden hotade med att undanhålla pengar om de inte sparkade åklagaren. Det är en speciell sorts konspirationsteori som är sann. Båda handlar om Ukraina. Oavsett vad man tycker om Ukraina så borde det inte vara tämligen uppenbart med det här laget att USA borde ha lite mer distans till just Ukraina.
Mm.
Är det verkligen rimligt att varenda amerikansk president ska ställas inför riksrätt för någon oegentlighet som har med Ukraina att göra? Va?
Ja, det är fascinerande.
Ser de inte själva hur sjukt det ser ut? Och det är inte sammanträffande. Alltså. Ukraina är ju en av de viktigaste liksom, spelbrickorna. För att det är en sorts, liksom, en sorts kollapsad stat, en sorts skurkstat som USA kan använda. De kan använda det för sina geopolitiska spel. De kan använda det för pengatvätt. De kan använda det för att hova in mutor från oligarker. Så att det är liksom en sån här, alla möjliga amerikanska politiker och aktörer använder sig av Ukraina för det dunkla syften. Men det blir så flagrant på något sätt när det bara är liksom Ukraina i politiken och riksrättsförfarandena. Och nu är kriget, det är grädden på moset, va? Nu ska också ett stort krig i Ukraina, vilket är inte orelaterat till alla andra skumraska affärer som de har använt Ukraina till genom åren. Men det ser inte bra ut.
Det är det minsta man kan säga.
Kan alltså, de inte klämma in en riksrättsprocess som handlar om ett annat land än Ukraina bara för att få lite omväxling?
Det vore ju faktiskt lite charmigt om republikanerna kommer på något. Det bör ju finnas rätt mycket att ta på i Bidens karriär. Och i hans nuvarande beteende, så att det är lite klent.
Boris, tror Biden kommer klara valrörelsen nu? Han är fysiskt och psykiskt, han har varit liksom nästan borta länge och nu han verkar ännu mer illa däran. Du såg säkert också häromdagen när han höll tal någonstans utomlands och de fick liksom avbryta honom på speakerhögtalaren. Pressekreteraren avbröt honom mitt i en mening och ropade ut: tack så mycket allihopa, nu är talet slut. Och Biden sa och stapplade av scenen. Men hon avbröt presidenten med högtalaren och liksom beordrade honom att gå av scenen. Och sen började han direkt spela en sån här jazzmusik så att han inte skulle kunna prata. Det var som någon sa, det är som någon står på Oscarsceremonin och deras tal drar ut för långt på tiden. Då börjar de spela pausmusiken liksom, som är signalen, då måste det gå. Men de gjorde det mot Förenta Staternas president. Leader of the free world blev bortschasad från scen. Bara, när vi ser de här grejerna och det är bara en av många sådana här incidenter givetvis. Ja. Och någonstans så liksom, det som vi sa tidigare när han skulle debattera mot Trump i valrörelsen 2020, att de på något sätt så får de upp honom på scenen och de pumpar honom full med något knark så han kan köra liksom. Men tänk om de inte ens får upp honom på scenen. Så länge han har en puls så kan de bara ställa honom bakom det där podiet och det löser det. Men tänk om han dör, tänk om han ligger i koma. Jag tänker att det är väldigt riskabelt i det här läget att köra honom som kandidat, för att om han inte når hela vägen fram fysiskt, då kommer ju Donald Trump nästan säkert vinna, förmodligen i en så kallad landslide.
Alltså, det där är jävligt trixigt då. Dels, de vill nog gärna liksom ta bort honom. Men alltså, man kan inte kliva fram nu och säga: nej, men Uncle Joe är senildement, mina damer och herrar. Han avbryter nu. Han kör inte det här loppet. Därför att de har liksom målat in sig i hörnen. I ett hörn, och det är väldigt fascinerande. För man hävdar hela tiden att han är vid sina sinnens fulla bruk. Liksom. Han är som en 20-årig yngling. Talar lite långsamt kanske. Och då, man kan inte bryta upp den här historien. Det är jävligt orutinerat gjort alltså. Man kan inte nu säga att idag blev han senildement. För att då faller liksom allt jävla snackande förut. Och det kommer att verka så förbannat vårdslöst att låta någon som är på väg in i seniliteten sitta som president. Så de måste låta det här rulla. Men de vet ju att till slut kommer han liksom bara att tappa byxorna på scenen, någonting sånt. Eller kastas över en 13-årig flicka, någonting sånt där. Så att jag tror helt allvarligt alltså att de måste, jag skämtar inte, de måste döda honom för att inte Trump ska vinna. Alltså han måste dö på ett sådant sätt att det uppstår ett slags martyrläge. För då kan demokraterna, alltså vem som än demokraterna puttar in då som ersättare i valkampanjen kommer ju få liksom det här jodo för USA. Jag vet att det låter vrickat, men det är det enda möjliga scenariot för Blinken och de andra hjärnorna i administrationen. Döda Joe på ett sånt sätt att vi får en martyr, eller låter honom dö på ett sånt sätt. Om man inte gör det så, som du säger, då kan liksom Trump säga och göra vad han vill och han kommer att vinna. Så en del av dagen va, så kommer Uncle Joe att drunkna medan han försöker rädda någon person som i sin tur håller på att drunkna eller någonting sånt.
Ja, mycket, mycket intressant. Jag kan absolut tänka mig att du har rätt på det, så att du får rätt. Men vad tror du om vi antar att han inte dör innan valet? Hur tror du det går i valet?
Ja, men då tror jag att han vinner. Hur absurt det än låter. Därför att Trump har ju en stor stark väljarbas som det kärnan har slutit sig ännu närmare omkring honom. Ju mer man liksom öppnar nya rättegångar och förundersökningar mot honom. Alltså kärnan har stärkts. Men däremot så är jag väldigt säker på att det kommer visa sig att många republikaner har driftat bort mot att hellre rösta på demokraterna just nu. Och många obeslutsamma kommer också att rösta på demokraterna. Därför att på något sätt så förkroppsligar Biden, trots sin senilitet, en slags statens tillstånd som garanterar mer ro, inga stormningar av Kapitolium. Och det där är en oerhört skev bild i folks huvuden, men jag tror att det är så den ser ut alltså. Trump står för kaos, Biden står för lugn, även om han startar krig, även om BLM härjar och så vidare. Men så sjukt är det. Och sen tror jag att En sån här fråga som jag tror de amerikanska högern republikanerna inte fattar är att deras jävla idiottjatande om abortförbud, det är liksom det största politiska misstaget en högerrörelse har gjort i västvärlden, tror jag, och tror att det är någon slags vinnarfråga. Det är ju tvärtom, och det visar sig i mellanvalen också.
Ja. Inför 2016 så sa du Boris att Trump kommer vinna. Inför 2020 sa du att Biden kommer vinna. Så statistiskt sett så har du rätt i 100% av fallen.
Mm.
Du har sagt hela tiden nu att Joe Biden kommer vinna nästa gång också.
Om man inte drunknar.
Om man inte drunknar. Det mystiska omständigheter. Heroiska omständigheter.
Heroiska, ja. Kan han simma ens?
Jag utesluter inte att du har rätt, men jag... Jag är mycket mer optimistisk. Jag känner mig hyfsat säker på att Biden kommer förlora, eller Trump kommer förlora om han ställer upp för omval. Eller om han gör sin comeback nu. Men jag tror inte det längre. När jag ser liksom att Biden så otroligt skör, trasig, förvirrad. Det finns nästan ingenting kvar där. Och Trump har en otrolig energi. Han är på väg tillbaka. Han är på väg in i kampanjläge nu. Och det är liksom, det är lite så här smittsamt. Jag dras med av entusiasmen och jag förstår verkligen i USA hur energin byggs upp kring Trump igen. Och jag nu tror jag mer än för säg ett halvår sedan att Trump har en riktigt seriös chans. Också med alla de här åtalen och så vidare. Nu i och för sig, Biden har ju då, han har ju också lite här bad boy image. Eftersom han också har ett korruptionsåtal med riksrätten. Det är inte lika ballt som att stå inför riktig domstol. Men han har ju det jämnar ut åt sig lite grann. Och jag är mer optimistisk på Trump än jag var tidigare.
Just den faktor du talar om, paradoxalt nog talar den för Biden. För just den här skrämmande energin och att Trump lever upp av allt det här. Är det som kommer att skrämma in folk i Biden-fållan. Alltså det sluter kärntruppen och aktiverar liksom lite trötta, tvivlande gamla Trump-anhängare. Men alla andra drivs in i Bidens läger av liksom att Trump är tillbaka och är energisk.
Samtidigt vet ju alla att när Trump väl blev president 2017 så var det inget dramatiskt som hände. Det var ju business as usual. Så att man behöver inte vara orolig att han ska göra revolution den här gången.
Nej, men det är, alltså nu spekulerar jag vilsint i vad som rör sig i amerikaners hjärnor och vad som visar sig i mellanval och alltså media skapar ju bilden av att det bestående minnet av Trump-åren är ju inte att det inte startades några krig. Det är ju Kapitolium och stormningen.
Ja, kanske. Ja, vi får se. Spännande blir det i alla fall. Och vi kommer att komma många gånger till den amerikanska valrörelsen.